En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skald potät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Det är ny vecka och efter förra veckans berg- och dalbana så blir det ballong och satellitspecial här i Börsmorgon. I övrigt så är det väl en ganska lugn måndag, även om fredagens jobbsiffra verkar fortsätta skapa oro på börserna i Asien. Det är den 6 februari, du tittar på Börsmorgon. I dagens program ska vi vaska efter miljövänliga case. Vi har fått en vinstvarning ifrån Ovzon, där av satellittemat. Vi ska också titta till Kina, bland annat apropå den här nedskjutna ballongen. Det gör vi med hjälp av Catherine Young som är med oss lite senare i programmet. Allra först säger vi välkomna till Jonas Nell på Max Mathisen och Alexander Jansson från CB Fonder.
Tack, tack.
Första frågan, har det gått lite för bra på börsen hittills i år?
Det är en rekordstark start i alla fall som vi har sett i Europa, så det är väl visst möjlighet för rekyl, och samtidigt som vi fick här siffran i fredags då, som kanske borde kyla sentimentet lite, alltså att man fick en tankeställare här om det verkligen är så smooth sailing och hälsam som man kanske har antagit hittills.
Vad säger du om för bra eller inte?
Ja, men jag tycker också att det har gått lite för starkt, framförallt är det förhoppningsbolag och de mest kortade aktierna i USA som har gått allra starkast då. Men siffran i fredags får ju en tankeställare om inflationen ska tillbaka upp och man ska fortsätta höja räntorna. Det är väl det som blir lite stökigt här.
Vi ska återkomma till fredagens siffra faktiskt. Vi ska också återkomma till Ovzon som vinstvarnat och skjutit upp en satellituppskjutning. De är med oss klockan 09.05. Jag vill också särskilt beklaga den här ruskiga jordbävningen i Turkiet. Det var 500 döda förmodat i den senaste uppdateringen, men den siffran har ju stigit väldigt snabbt under morgonen och verkar fortsätta klättra. På bolagsfronten vill jag också nämna att Better Collective kom med en omvänd vinstvarning nu på morgonen. Det här danska First North-noterade kundanskaffningsbolaget rapporterar preliminära siffror för Q4, höjer sina mål för organisk tillväxt från 20-30% till 34%. Better Collective förstås, som äger en del i sin konkurrent och branschkollega Catena Media. Apropå rapporter och siffror så vill jag också visa ett uppslag i dagens tidning som handlar om rapporter och vinstmissar i rapportsäsongen så här långt. Övergripande, vår take här är väl att många rapporter har kommit in lite mjukare än vad analytikerna förväntat sig, men börsen har ändå gått väldigt bra. Din känsla för rapportsäsongen så här långt?
Jag tycker den har varit blandad, men tiltat åt det negativa får vi säga då, just utsiktsmässigt, och så vinsterna som har varit lite svagare. Så att överlag lite negativt, men det är inte riktigt vad marknaden har fokuserat på, utan det är fortfarande makron som marknaden drivs av.
Ej heller någon fullständig katastrof kan man väl säga. Alexander, din värld, den lite grönare världen, hur har rapporterna varit?
Ja, där tycker vi att bra rapporter generellt, men också just att efterfrågan ser stark ut, och till och med att vissa bolag då har annonsera att man expanderar produktionskapacitet på grund av bra efterfrågan inom de områdena som vi är mest intresserade av. Så det har ju varit en klart positiv grej att ta med sig.
Jag tänkte vi kunde stanna till. Du har Alfa Laval i portföljen. Alfa kom ju med en urstark rapport, tvärt emot det lite negativa temat som jag började med här. Hur var rapporten? Hur ser du på bolaget framöver?
Ja, där var det ju just intressant här att man har ju senaste dagarna här annonserat flera intressanta saker, tycker vi då, just med till exempel att man bygger ut sin värmeväxlarproduktion. Alltså den kapaciteten bygger man ut på grund av hög efterfrågan. Vi har också sett intressanta orders här på, till exempel har man ett joint venture med Concentric då, där man tillverkar, använder sin separatorteknik då för att rena vävgaser. Och vevhusgaser. Så det händer uppenbart mycket inom de här områdena, och för det bolaget då specifikt har vi sett positiva nyheter och en bra orderingång rent generellt också för bolaget. Så det tycker vi var en bra rapport, och den blev ju också belönad för det.
Både kursmässigt och med flera rekommendationshöjningar såg jag i nyhetsflödet nu på morgonen. Hörrni, vi ska återkomma till den här jobbsiffran i USA. Den låg på 517 000 om jag inte missminner mig, mot väntade 180 000-190 000. En siffra som gjort avtryck i Asien under natten alltså. Jag pratade med Catherine Young på Fidelity i Hongkong tidigare i morse, och det lät så här.
Yes, so markets did in fact start down today across most of the region. And that concern investors really have in terms of, have we avoided a recession? How long will this policy cycle go for? What's going to happen with inflation? So those unknowns are still very much driving sentiment.
Och Hang Seng var ner mest när jag kollade, 2,3%, ganska mycket teknikaktier där. Blir det någon slags återgång? Vi verkar pendla mellan en binärvärld, teknik, olönsam teknik, är det hetaste eller det kallaste som finns?
Nej, men det är osäkerheten kring konjunkturen som blir här, och det blir ju ännu mer då på den här starka siffran som helt tar folk på sängen. Och sen kan man ju fråga sig om det är säsongsrelaterat eller inte, hur den ser ut. Men definitivt så kommer tankegångarna till vidare räntehöjningar framförallt.
För man skulle ju kunna läsa, om man ska vara positiv, så, vilket inte jag brukar vara, men då är det här inget tecken på lågkonjunktur i alla fall som vi har stått och oroat oss för så länge. Vi pratar om rapporterna, utsikterna. Det verkar ju gå väldigt bra. Man verkar ju kunna landa mjukt.
Ja, precis. Det kommer ju till och med upp tankar om att det här inte landar överhuvudtaget, utan vi kommer aldrig ner, utan vi tar bara fart härifrån. Och det har väl vi aldrig kanske sett riktigt historiskt, att det inte bottnar ur då värderingsmässigt och så vidare, utan vi vänder redan höga värderingar och så går vi vidare ifrån. Jag ställer mig högst tveksam till det då, men vi får se hur det utvecklas egentligen, om det är en tillfällighet, den här siffran som kom i fredags då.
Har du någon tanke kring?
Nej, men jag håller med Jon just det där, att vi har gått från kanske då oro för hård landning, sen var det mjuk landning och nu är det kanske ingen landning alls. och det är ju väldigt speciellt. Men samtidigt så gör vi det kanske att vi är liksom cirkeln. Vi har gått hela varvet runt här. Vi började förra året med just den här oron då, inflation och räntor från den 1 januari i princip. Liksom vid årsskiftet så fanns det ingenting att oroa sig för, tyckte marknaden. Och sen så 1 januari så fanns det väldigt mycket att oroa sig för. Och det här året har ju startat precis tvärtom. Där det har varit igen då, nästan ingenting att oroa sig för och allt kommer att spela ut bra. Samtidigt som man då nu får de här siffrorna som kanske säger att vi är nästan tillbaka i 1 januari 2022 då, med avseende på den oron.
Här har vi lite historiska arbetslöshetsdata med covid-recessionen förstås i mitten, Jon, berätta.
Ja, men precis, här ser vi egentligen hur arbetsmarknaden beter sig fram till recessionen då, att det är som starkast innan det sätter in egentligen, och sen så faller det på ganska bra. Och det är ju det vi ser nu också, en väldigt tajt arbetsmarknad. Och det vi också ser är att vi hade en väldigt stark siffra i fredags, men i torsdag så fick vi ju en relativt svag siffra istället då för en ADP-rapporten som visade på lägre förväntansbild. Och så det är väldigt mixade signaler generellt där. Det finns även en undersökning kring hushållen och arbetsmarknaden som visade på 800 000 nya jobb. Men då var det någon ny beräkning kring befolkningsmängd, så egentligen siffran rensat för det var bara 84 000. Så det var mer i linje med ADP, alltså svagare siffror då. Så det är också någonting som man ska ta med i beräkningar då, att vi har mixade signaler helt enkelt.
Ja, det är en viktig poäng, även om ADP-siffran har dåligt rykte och inte ses som lika intressant också. Så en stark jobbsiffra behöver inte betyda att vi inte får någon lågkonjunktur. Det kan vara en naturlig uppbyggnad inför.
Ja, det är oftast så här det ser ut. Det är som starkast, vi prisar in en mjuk landning tills det då vänder helt plötsligt neråt ordentligt.
Från mjuklandning tänkte jag att vi ska gå till den ballong som sköts ner av amerikansk jaktflyg under helgen efter intensiv medierapportering. Jag frågade faktiskt Catherine Young även om detta, och hennes resonemang lät så här.
It's being mentioned and spoken about, but in terms of whether it impacts the fundamentals of the markets, it's just, you know, another ongoing sort of political or geopolitical aspect that investors should take into consideration. But again, you know, if we look at various political situations, take, for example, the Australian government is in discussions with the Chinese, really trying to rectify the trade relationship there. So again, geopolitics is something we do factor in. But this recent incident isn't solely driving the markets.
Det här är alltså, med mindre uppmärksammat i Kina än i USA har ju det här varit dominerat, i alla fall Twitterflödet fullständigt. Och intressant tycker jag att tydligen har det här hänt förut under tidigare administrationer, men inte uppmärksammats. Men den här gången har det blåsts upp som en ballong. Några tankar kring geopolitisk oro?
Ja, det är väl verkligen bara en fortsättning på det vi har sett egentligen sen Trump då, när han började med fokusera på Kina då, så har ju Biden tagit över det och inte förändrat någonting, kanske till och med förstärkt den biten. Och det här är ju ett krav inrikespolitiskt också, ser man från amerikanerna, att agera. Helt enkelt på grund av att man inte vill visa sig svag mot kineserna.
Någon ballongtanke från dig?
Nej, men det fanns väl någon tro att Biden skulle närma sig kineserna efter Trump då, men så har inte riktigt skett. Och trycket hårdnar ju på honom här, men det var ju också under Trump då som det tidigare har kommit upp såna här ballonger då, som han uppenbarligen då inte har flaggat upp ordentligt.
Även kriget i Ukraina skulle kunna vara en markör i avståndet lite mellan USA och Kina. Vi har en karta där det visar sig att Kina och stora delar av Asien inte velat rösta emot eller inte velat fördöma kriget. Visst är det det vi ser på den här bilden, Alexander?
Ja, just det. De röda länderna är då de som har röstat emot ett fördömande i FN. Och de ljusblå är de då som har valt att lägga ner sin röst. Och där ser man då att 51% av länderna, alltså där världens befolkning bor, så valde att lägga ner sin röst. Och sen så var det en liten del då, de mest uppenbara skurkstaterna som röstade emot det. Men det här är rätt intressant, tycker jag, att tänka. FN är ju en tandlös organisation, och det här bevisar väl det med all tydlighet. Men vad som är intressant är väl kanske att tänka i termer av geopolitisk risk när man investerar i olika marknader. Det har väl varit ett tema som kanske har varit ganska mycket borta från många investerares radar i och med att globaliseringen och så som pågick då fram till åtminstone oavbrutet fram till finanskrisen. Och sen så har vi inte haft så jättemycket sådana saker kanske på bordet fram till då för ett år sedan när Ryssland invaderade Ukraina. Men det där tror jag kommer att komma upp mer, och framförallt då med Kina som blir liksom övriga delar av västvärlden. Man ser en tydligare uppdelning då kanske i en tydlig maktkamp, så att säga. Och det är ju inte alls orimligt heller om man tittar historiskt hur saker och ting har betett sig. När en stormakt kommer, eller en aspirerande stormakt kommer upp, så blir det definitivt schismer och gnisslan. Det börjar gnissla med den befintliga stormakten.
Borde gnisslet prisas in på börsen?
Alltså det som stör är ju den globala handeln och så vidare. Det är ju det som påverkar generell osäkerhet som ligger där och pyr i bakgrunden. Men det är egentligen inte det marknaden fokuserar på här och nu då. Men det kan ju blossa upp från tid till annan och störa då. Och det som skulle kunna hända är då att dollarn stärks och vi får den rörelsen igen då.
Inte alls omöjligt. Vi ska ju prata lite längre fram i programmet om hållbarhet och grön energi. Jag skulle gissa att många av de råvaror vi behöver för den omställningen finns i den mindre trevliga zonen på den karta vi nyss tittade på. Att många av de här länderna som vi är beroende av inte är så demokrativurmande. Jag tänkte på samma sak när jag såg den här fäktningsvideon som blev viral under helgen. Att folk ställer sig upp och buar mot vad vi anser är ganska självklara demokratiska moderna värderingar. Det går inte hem i alla länder. Någon reflektion kring omställningsvågen?
Ja, men så är det verkligen. Där sitter vi väl lite naiva och inte ser det komma igen, så att säga. Rysslands invasion här borde väl ändå få alla varningsklockor att ringa. Att det här med att vara sin egen lyckas med, det är inte så tokigt att ha koll på vem man samarbetar med. Och i fallet med gröna mineraler så är det som så att Kina sitter på en majoritet av de gröna metallen och även de så kallade sällsynta jordartsmetallerna. Där har vi ju goda möjligheter att göra någonting åt det där. Vi fick ju den här nyheten för några veckor sedan då att man i Kiruna har Europas största fyndighet av sällsynta jordartsmetaller. Och där tycker jag lite också cirkeln sluten, så tycker vi att de här sällsynta jordartsmetallerna, de kommer ju från, det upptäcktes första gången i Sverige på 1700-1800-talet. Så nu har man då den största fyndigheten här, så liksom från att ha upptäckt dem till den största fyndigheten. Nu hoppas man bara att man kan göra något bra av det här.
Apropå Kina och råvaror, Jon, kan vi få en ny inflationsvåg från Kina när man öppnar upp och kommer igen och behöver mera bensin?
Det finns ju en oro för det, definitivt, och det har ju varit under en tid här då. Men tittar vi på graferna, och det är precis den som jag har med mig här då, som visar egentligen då försörjningskedjorna och det som man varit orolig för under efter covid och så vidare då, har faktiskt inte hänt, utan de kommer tillbaka ner. Det går snabbare att få fram varor och så vidare då, så att den pulsen kommer inte riktigt. Och tittar vi på råvarorna så har de inte heller stuckit iväg. Alltså oljan, som framförallt då är förknippat med en uppgång i den kinesiska ekonomin, har inte heller kommit upp på uppsidan då.
Det är fascinerande. Andra vågen verkar inte komma, i alla fall inte än. Och den här, och vi verkar, en mjuklandning verkar inte fullt så orealistisk som när vi pratade om konjunkturen tidigare i år eller en bit i slutet på förra året. Hörrni, dags att gå till börsen snart. Jag vill nämna två kortisar bara. Dels att BIKO ska få en ny styrelseordförande då Rolf Claesson avböjt. Han blir ny styrelseordförande efter att den tidigare Karsten Browaldh avböjt omval till styrelsen. och så har även BioArctic fått lite nya styrelseledamöter och Norwegian har presenterat hyggliga trafiksiffror. Men med det sagt, nu går vi till Studio 2 och Anna för börsöppning.
Ja, men vi ser en ganska så försiktig öppning neråt på Stockholmsbörsen, precis som väntat, ungefär 0,5% neråt nu när det har börjat komma igång. Evolution hittar vi i botten, backar 2%, har fått en höjd riktkurs idag. SBB backar ännu lite mer, 3%. I toppen Nordea samt lite mer defensiva Telia och Tele2. Ovzon ser ut att rasa över 20% på nyheten att de tar in 200 miljoner kronor. Och det är efter att de även rapporterat att satelliten Ovzon 3, bolagets första egna satellit, skjuts upp. Better Collective stärks 2,5% efter att ha rapporterat preliminära siffror och även höjt det organiska tillväxtmålet från spannet 20-30 till 34%. Ser även att Catena Media handlas upp lite över 1% och det gör även Axfood, veckans aktie. Biko, som ni nämnde precis här innan öppningen, har då föreslagit Rolf Claesson till ny styrelseordförande i bolaget och den aktien handlas ner 3%. Revolution Race handlas ner 2%. Paret Nyrensten där passade på att sälja aktier och det är för första gången sedan börsnoteringen förra veckan när bolaget även stärktes på sin rapport. Men de är fortsatt näst största ägare i bolaget med drygt 23% av röster och kapital. IPC som kommer med rapport imorgon har även meddelat att de ska förvärva ett kanadensiskt bolag, Core4Oil, och det är för $62 miljoner. Och så har vi även fått ta del av en del riktkurshöjningar idag där Alfa Laval har fått 2 höjda riktkurser och det av JP Morgan som höjer till 275 kronor medan Deutsche Bank höjer till 324 kronor. Även Assa Abloy som kom med rapport i fredags så stärktes 4,5% på den har fått 3 höjda riktkurser. Även Lifco som rapporterade i fredags har fått en höjd riktkurs medan Telefon fått en sänkt riktkurs. Och det av Pareto Securities som sänker till 105 kronor och den aktien backar svagt. Men överlag nedgångar på Stockholmsbörsen och Ovzon som ni ska prata med om en liten stund ser ut att rasa över 20%.
Anna Stjernqvist, intressant. Axfood, det är ju veckans aktie. Ulf skriver om den idag. Han har skrivit om den förut. Den gick ju upp som en sol men sedan ner ganska kraftigt. Intressant defensiv aktie. Idag, nu kanske det finns många drivkrafter, men defensivt har inte gått så bra inledningen på året väl?
Nej, precis. De har ju gått lite svagare och det är hela den här återhämtningen i marknaden. Det som vi kallar för lite förhoppningsrally då. Så det är väl intressant att se att den får lite fart här. Men värderingen har kommit ner så det blir mer intressant värderingsmässigt. Tittar vi på marknaden i stort så har man ju redan prisat in den här mjuklandningen egentligen. Den finns där. Cykliskt har gått starkt i inledningen av året. Värderingen, om vi tittar på USA, är i linje med 10-årssnittet. Så att ska det vända uppåt härifrån, ja då måste vinsterna också då hänga med. Och det, så ser det inte riktigt ut i förväntansbilden i alla fall. Utan där förväntar vi oss nolltillväxt egentligen på vinsterna i USA i alla fall. Innan rapportsäsongen inte är fullt slut ändå.
Nolltillväxt, det låter ju ändå lite nedslående. Jag tyckte att jag kände en viss optimism efter dina grafer tidigare. Men ja, den här vinstavmattningen eller vinstrecessionen som vi kanske befarar kan ändå ligga i fatet.
Det kan göra det. Nu har vi väntat på den ganska länge och vi har pratat om den väldigt länge. Och vi har sett också estimaten komma ner ganska ordentligt. Så att vi kanske börjar närma oss slutet i den cykeln. Då ska ju marknaden också börja blicka framåt och vända upp så småningom då.
Hörrni, vi går tillbaka till Ovzon som handlades ner markant på förstås beslutet om eller beskedet om att en uppskjutning av satelliten Ovzon 3 har senare lagts. Per Norén, bolagets vd, är med oss. Per, du kan väl berätta lite grann om det här beskedet till att börja med.
Ja, men det kan jag göra. Tack för att jag får vara med. Det är ganska bra faktiskt, tror jag. Det är svårt att få igenom saker i en presslist bara. Ja, men vi är relativt nära med satelliten får man säga, men tyvärr då så eftersom det här är ny teknologi Och så vidare så har det tagit lite längre tid än vad som är beräknat. Det är naturligtvis inte roligt för oss att behöva liksom kommunicera det. Men satelliten är relativt nära. Det problem som uppstår när man blir försenad är att vår lanseringspartner, launchpartner Ariane Spass, då inte klarar av att lansera oss i den tidsperiod som vi hade förutsatt från början. Vilket gör att vi har fått vända oss till en annan lanseringspartner, det vill säga SpaceX, som vi har fått förhandla fram ett avtal med väldigt snabbt här på kort tid och fått en uppskjutningstidpunkt då i mellan juli och september, där vi, som vi beräknar att vi mycket väl ska kunna klara av att vara färdiga och skicka upp satelliten. Så det är det som har hänt.
Kostnaden ser ganska markant ut, 260 miljoner kronor. Är det på grund av det här nya avtalet eller var det ligger kostnadsökningen?
Det är delvis på grund av det nya avtalet, delvis på grund av extra arbete och extra resurser som man måste lägga in i projektet och så vidare. Så det är en total kostnad, inte bara det nya avtalet utan en total kostnad.
Och hur stor är förseningen då? Vi har en summa. Har vi en ny tidsplan? Påminn mig om den. När skulle ni ha skjutit upp och när kommer ni att skjuta upp enligt den nya tidsplanen?
Vi skulle ha skjutit upp i tidsperioden december 22 till februari 2023 då. Och nu har vi en tidsplan som pekar på juli 2023 till september 2023. Så det är ungefär 4-5 månader försenat då.
Det här gamla tidsspannet hade ju redan börjat och vi är redan inne i februari.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin förvaltar AMF Räntefond Lång som i mars fick Morningstars pris för årets bästa räntefond. Fonderna har slagit sitt index de senaste 1, 3, 5 och 10 åren. Hur har du lyckats med det?
Det korta svaret är aktiv förvaltning och stor intern kompetens. Förra året jobbade vi aktivt med löptider och hade en övervikt mot företags- och bostadsobligationer. Och det betalade sig.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Hade ni kunnat kommunicera det här tidigare?
Nej, inte riktigt. Tidplanen har legat väldigt fasta och det har gått väldigt bra i projektet. Men så har man hittat saker som gör att man inte har kunnat färdigställa den i tid. Och då är det så tajt med lanseringstillfällen. Alltså det går inte att skjuta en vecka eller två egentligen med Ariane Spass i det här fallet. Så att då fick vi vända oss till SpaceX. Så det är en kombination av försening i projektet och när man kan få en ny slott då för att lansera satelliten. Det är kombinationen av de två egentligen.
Får ni pengarna tillbaka från den gamla samarbetspartnern?
Fokuset just nu är att göra klar satelliten och skicka upp den. Men det är ju någonting naturligtvis vi analyserar och diskuterar med dem. Ja.
Avslutningsvis, det här innebär en ny emission. Hur kommer den att gå till? Hur ser du på marknaden för att ta in pengar just nu?
Nej, men vi har ju en bas av investerare som har varit med i bolaget ganska länge. Som ju tror jag man kan se lika mycket på bolaget som vad vi själva gör här. Och har indikerat att de är intresserade av att gå med. Och sen kanske det finns nya intressenter också. Så att det är väl svårt att säga. Vi har engagerat Carnegie Investment Bank för att hantera den processen. Och så får vi se hur bra eller dåligt det går för oss framgent här.
Mm. Vi får önska stort lycka till. Varmt lycka till med det, Per Norén, alltså vd för Ovzon. Som backar 17% i det senaste avslutet. Inget roligt mottagande förstås, pendlar mellan 12-17% ner. Vi fortsätter med vårt satellitperspektiv. Vi ska prata lite grann om Europa och USA, deras förhållande till varandra. USA har ju länge varit den stora stjärnan på börshimlen, men kanske inte är det framåt, Alexander.
Nej, så är det kanske. Okay. Kanske. Här har vi väl ingen maktkamp som USA och Kina, men däremot då ur ett allokeringsperspektiv så tycker jag att det är lite intressant att titta på Europa mot USA då, i och med att USA nu har haft en period sen 2007 mer eller mindre konsekvent och konstant överavkasta mot Europa på ett sätt som vi aldrig tidigare sett med data sen.
Och det är den här långa nedförsbacken vi ser till
just det,
höger
exakt.
På.
Och det är ju ganska lätt att se i den här grafen. Så det här är då breda Europa-indexet relativt breda amerikanska indexet i samma valuta. Och sedan då finanskrisen så har det varit en svart backe nerför. Och på slutet ser man nu att det finns en liten metkrok på uppåt. Fortfarande såklart väldigt early days här att säga vad det är. Men givet då någon form av mean reversion tänkande, alltså att de här regionerna, två stora regioner, bör kanske avkasta någorlunda lika varandra över tid. Det är i alla fall varje fall då. Historiskt så kanske det finns en liten intressant take på det. Så tillvida. Sen finns det då, Europa har generellt gynnats mera än USA av ett högre ränteklimat. Alltså USA har mer tillväxtaktier, Europa har mer värdeaktier och således då kan Europa därför gynnas. Och sen har vi då också dollarvalutaeffekterna. Så ja, vi som är här i Sverige så vet ju, är ju smärtsamt medvetna om vad valuta kan innebära. Och i det här fallet då så har ju dollarn varit väldigt, väldigt stark också sedan mer eller mindre 2007. Så det sammanfaller. Och där kan man väl också se att dollarn har vänt om. Det här är nu en graf då som visar dollarn mot en viktad valutakorg. Men där ser man att vi har haft en förstärkning då sedan 2007, den perioden. Och den här grafen går fram till sommaren då, 2021, då vi hade någon form av topp. Och då ser man ju också att det finns någon form av handelsintervall här då där dollarn brukar befinna sig. Det här är ju väldigt långa cykler, så det här är ju ingenting som händer över en natt. Men vi har i alla fall sett att dollarn har börjat vända om här. Vilket kanske också har med riskaptit att göra såklart, och sådana saker.
Men ändå en historiskt stark dollar. Vi får gå tillbaka till 80-talet för att hitta lika mycket dollarstyrka i den här korgen. Dina tankar?
Nej, men vi har en försiktigare Fed framåt. Det är det som trycker ner dollarn. Vi ser återöppningen i Kina som även då kan påverka positivt mer Europa kontra USA. Så det är också positivt då. Och sen är det självklart den här värderings... Någonstans blir det för billigt relativt. Så att då blir Europa intressant på den biten också.
Det spekulerats lite att Europa kan skippa en lågkonjunktur medan USA kanske går emot den lite senare, även om ni har några tankar där. Är det så att Europa konjunkturmässigt också är i bättre skick än USA?
Ja, det känns ju kanske spontant svårt att säga så, men alltså det här handlar väl egentligen mer kanske om att, som Jon sa, liksom att någonstans så blir värderingen relativt sett så låg så att det blir intressant. Och den här grafen visar just då att givet av de här faktorerna, Europa underavkastar rekordlänge och rekordmycket, valutaeffekten och sen då det här med räntor som gynnar Europa. Och trots alla de här faktorerna så är Europa rekordbilligt relativt till USA. Mm. Och jag kan liksom inte stå och argumentera för att Europa ser jättespännande ut. Det finns ju fortfarande den här tesen om att Europa håller på att bli ett museum dit man åker och tittar på gamla fina byggnader. Så jag menar, Europa behöver ju göra jättemycket strukturella reformer. Det är ingen snack om den saken. Så det här handlar väl mera om just de här faktorerna med att någonstans så kanske det går för långt snarare än att Europa liksom här kommer att komma som en raket.
Jon, samma fråga till dig då. Hur goda är möjligheten att undvika en recession både i Europa och USA? Vad säger experterna?
Nej, men de båda står ju och väger egentligen. Nu tror jag mjuklandningen är mer i relation till den amerikanska marknaden medan i Europa då. Nu senaste statistiken har ju överraskat positivt så att man kanske undviker det värsta då. Med mildare vinter och bättre gaslager och så vidare. Men det är fortfarande högst osäkert hur den europeiska ekonomin ska utvecklas.
Jag tror vi har en tabell med lite sannolikheter här, har du ringat in. Vad är det vi tittar på här?
Ja, nej, men jag tycker det här är rätt intressant att titta just på utifrån det här osäkra läget. Det är ett antal då, bedömare eller prognosmakare. Vi har William Dudley som är för detta Fed-medlem. Jason Furman som är professor på Harvard. Mark Sandy som är på Moody's och är chefsekonom där. Och sen så har vi två olika enheter inom Goldman Sachs då. Och så vad de har för prognos kring sannolikheten av en recession eller inte inom ett år.
Intressant att olika delar av samma bank alltså har olika prognoser.
Ja, men precis. Och då ska vi komma ihåg också att Investment Strategy Group, det är investerande delen, alltså fonddelen, medan Investment Research är då egentligen väldigt mycket courtagedrivet också. Så att det ska man ju också ha med sig i bakhuvudet, vad är det som driver de här siffrorna lite grann. Men poängen är egentligen att osäkerheten är väldigt stor här. Då. Så vissa tror ju att vi ska ganska långt ner recessionsmässigt, medan andra tror då att man kommer klara sig undan betydligt mildare.
Och man kan väl tillägga, jag skulle gissa att om man tittar på bilder av sannolikheten för europeisk lågkonjunktur så kan du nog hitta samma typ av spread, samma typ
det
av åsiktsskillnader som det är så svårt att veta.
Vad gäller de där siffrorna kan jag bara lägga till det att om man tar då, utgår från att USA hamnar i en recession så kan man också titta på vad börsen då har gjort historiskt vid en recession och snittnedgången för S&P 500 i lokalvaluta är -25% från toppen till botten. Och där har vi ju varit. Så det kan man också tänka på.
Mycket att tänka på. Om det här skiftet mot Europa innebär att vi ska fokusera på värdeaktier också, ska vi ge upp hoppet om ny teknik och den typen av landvinningar som man associerar med hållbar omställning också?
Det tror jag inte. Det hoppas jag inte. Nej, men jag tror att det som väl framförallt har varit, det har ju varit ett reningsbad vi har sett senaste året. Liksom det här med att driva bolag och maximera omsättning och maximera förlust, den kombinationen. Det är väl det som helt enkelt har fått ett slut här nu med liksom att pengarna börjar kosta någonting. Och du helt enkelt måste börja driva bolag på det sättet som bolag ska drivas på, alltså generera vinst. Så det är väl det som är det stora trendskiftet här.
Så teknikutvecklingen kan fortsätta fast i ett nyktrare miljö på något sätt?
Det tror jag definitivt. Det är ju det som, teknikutvecklingen har vi ju haft alltid och vi har inte alltid haft nollränta. Så det tycker jag är rätt självklart, absolut.
Hur hoppfulla ska vi vara då? Ibland så kan det kännas väldigt tröstlöst när man tänker på miljöfrågan, framför allt att utsikterna är väldigt mörka. Du menar att tekniken kan lösa många av våra knutar?
Ja, vi har hållit på med just miljöaktier sedan 2008 när vi startade vår Save Earth Fund och vi har ju sett en fantastisk teknikutveckling under den perioden som kanske inte alltid kommuniceras så mycket kring. Och jag menar, det vi ser är ju att världen blir ju hela tiden bättre på väldigt många sätt att visa. Och till exempel om man tittar lokalt här i Sverige så har vi sedan 1990 har vi dubbla ekonomin och under den perioden har koldioxidutsläppen gått ner med 30%. Så vi har liksom, och det här gäller i alla västerländska länder. I EU har vi lite samma siffror, där har vi inte lika stark tillväxt men vi har en motsvarande nedgång i CO2-utsläpp. Så liksom att vi har dekapplat från tillväxt och CO2-utsläpp, det är ett totalt faktum. Och vi ser också väldigt fin teknikutveckling, alltså priser på ny teknik då, alltså inom till exempel sol och vind, ja, vilken teknik du vill egentligen, har ju fallit kraftigt under den här perioden och gjort att de teknikerna idag tillhör de billigaste som finns på marknaden.
Det är väldigt hoppingivande. Vill du flicka in något i den här positiva sviten i programmet?
Nej, men det är ju långsiktighet vi pratar om här och det är ju tekniker som kommer fortsätta utvecklas, så det är någonting jag tycker man ska ha i portföljen. Sen kommer det gå i vågor värderingsmässigt då, hur det ser ut, och vi har väl passerat toppen och sen nu kanske vi har bottnat ur lite grann mer värderingsmässigt intressant på den här biten då.
En bra poäng tycker jag, som den gröna vågen var så väldigt het, det är väl i förfjol, men det har lugnat sig lite grann. Vi har ett par bilder apropå ditt resonemang, jag tänkte vi ska titta på dem. Det är nästan bäst att du pratar oss igenom, Alexander, vad vi ser här.
Just det, här har vi då helt enkelt den totala kostnaden för olika tekniker då att producera energi med. Och där ser vi då längst till vänster har vi de billiga teknikerna, och det här är då alltså intervall som de här teknikerna ligger inom. Och så har vi då på y-axeln är kostnaden. Mm. Och så är det då stigande ju längre vi går till höger. Och här ska man ju då minnas att den diskussionen har vi ju i Sverige också, att man kan ju inte bara förlita sig på intermittent kraft, vilket då sol och vind är. Det är de billigaste teknikerna, men du måste ju också sen ha stabil, alltså baskraft som du kan lita på 24/7.
Och det är vattenkraft eller kärnkraft?
Till exempel, exakt. Ja. Och det är ju så att energisystem måste byggas också, att man har någon har sagt att man ska ha en tredjedel billig kraft, vilket då är sol och vind till exempel. Så har du en tredjedel stabil kraft, vilket till exempel då är kärnkraft. Och så har du en tredjedel variabel kraft, som till exempel då är vattenkraft. Men skulle också kunna vara, när vi kommer så långt att vi kan lagra i batterier, då har du också en variabel kraft. Då kan du släppa på det du har lagrat när du vill, vilket då vattenkraft är.
Mm, jätteintressant. Vi har en bild kvar, va? Slottande plan här.
Just det. Och det här är ju det vi liksom allt handlar om, teknikutveckling. Och här har vi sett sedan 2010 visar det här priser då på längst till vänster solceller, i mitten vindkraftverk på land och längst till höger då vindkraftverk till havs. Och här har vi ju sett då en enastående teknikutveckling på prisfall på 80% för sol till exempel mellan 2010 och 2018 och förväntas fortsätta falla dramatiskt kommande 10 år också. Och det är ju så här det funkar med teknikutveckling, ingenjörer som hela tiden effektiviserar och gör saker och ting bättre. Och det svåra med de här sakerna är ju ofta då att få igång lärkurvorna, och det startar man ju någonstans där kring 2007 i Tyskland med solcellerna, och sen har ju det där rullat på. Med ökad efterfrågan så faller priserna.
Jag tänker mig att om man vill vara miljövänlig investerare så är det ju också frestande att investera i till exempel solkraftsteknik. Och med den här prisutvecklingen så skapar det ju enorma utmaningar för bolagen att nå lönsamhet. Har du någon reflektion kring det? Det är inte så lätt som investerare alltid. Även om trenden är stark så är det nog lätt att bli utkonkurrerad.
Ja, men det är väl verkligen det. Allt som glimmar är inte guld, och det vi har sett här är ju att tillväxten är ju kanske också ett problem. Dels på grund av att det växer så pass snabbt. Solsektorn har historiskt växt ungefär mellan 20-30% per år, då, vilket har drivit på stora, alltså kraftigt investeringsbehov i produktionskapacitet och sådana saker. Men också att det har drivit på ett prisfall, vilket har gjort att det du säljer blir billigare och billigare. Och den här industrin generellt, vind, sol, lider ju av det. Alltså att man har lövtunna marginaler, och sen också måste man ta med Kina i den här ekvationen. I och med att de är väldigt, väldigt dominerande inom både sol och vind. Mm. Har de marknadsandelar då på liksom hela produktionskedjan på mellan 50-90%.
Mycket intressant. Vi skulle kunna prata länge om USAs stora statliga stimulanspaket och EUs vilja att komma i kapp. Men det får vi återkomma till. Vi ska gå tillbaka till Anna Stjernqvist och börsskärmen för en liten marknadsuppdatering.
Ja, på det stora hela så ser det ganska så oförändrat ut. Stockholmsbörsen backar lite över 0,5%. Och i botten Kinnevik som backar 2,5% efter en säljrekommendation av Danske Bank. Även Evolution och Sinch faller tillbaka. Och i toppen sitter vi Telia och Tele2 som stärks 0,5% ungefär. Ovzon ser vi nu backa 14,5% på nyheten om att de bland annat då skjuter upp satelliten Ovzon 3. Better Collective stärks rätt så ordentligt nu, uppemot 7%. Även konkurrenten Catena Media handlas upp 4,5%, och det är efter att Better Collective då kommit med preliminära siffror och även höjt det organiska tillväxtmålet. DIs veckans aktie Axfood handlas upp 2%, även Norwegian stärks lite över 1%, och de var ju då först av de nordiska flygbolagen att rapportera trafiksiffror. Antalet passagerare ökade närmare 80% i januari mot i fjol. Kinnevik som sagt fått en säljrekommendation. Även Sint har fått en sänkt rekommendation till behåll av Carnegie. Och de rasade ju 50% förra veckan på rapporten. Alfa Laval, Assa Abloy fått höjda riktkurser. Och så kan vi väl även nämna att det finska mobilspelsbolaget Rovio har inlett en strategisk översyn och uppger att de förhandlar med flera parter, inklusive Playtika som la ett bud på bolaget i januari. Och budet lades till ungefär 9 euro per aktie, och det handlas lite under budnivån nu. Men på det stora hela ner ungefär lite över 0,5% på Stockholmsbörsen.
Stort tack Anna. Intressant med Norwegian upp 1% på sina, att de nådde 80% eller 78% av tidigare nivåer i sitt flygande. Jag läste att DNB, norska banken, ska spara pengar på olika sätt, däribland genom att dra ner på resor och interna möteskostnader. Det här skriver norska Dagens Näringsliv. Och apropå flyg så vill jag nämna vår baksida i dagens tidning, där vi skriver om höga priser för biljetter, bland annat om man vill åka till det här vackra berget som jag gissar ligger i Thailand. Så är det när resandet kommer tillbaka. Den som vill titta mer på Catherine Young-intervjun kan göra det på DTV. Där pratar vi inte så mycket om resande men om lyxkonsumtion. Apropå dyra vanor, där kinesiskt återöppnande kan elda på aktier som Richemont eller LVMH som redan är väldigt dyrt. Och det höga priset, att någonting är dyrt, ska leda till det sista aktiecaset här idag. Jon nämnde ju att mycket hållbar teknik har blivit billigare efter 2022. Nibe läser jag om i Svenska Dagbladet idag. Fint bolag, hög prislapp är rubriken. Jag vet att ni äger Nibe. Undrar vad du tycker om det resonemanget och hur du ser på bolaget i allmänhet.
Ja, men det är ju, som de flesta känner till, ett fantastiskt bolag och som vi då lyckligtvis har ägt under väldigt lång tid, 10 år över det till och med. Och det här är ju en diskussion vi såklart hade kunnat haft många gånger genom de här 10 åren, att bolaget är dyrt. Men faktum är ju att det är ett av få egentligen bolag som uppfyller de här kriterierna, med att dels då ha en väldigt bra ledning, dessutom en ledning då som är liksom någon form av pilotskolans förgrundsfigur, alltså äger extremt mycket aktier i bolaget.
När du säger ledning, jag tänker det är väl Gert-Erik, det kanske är andra människor också?
Ja, det är framförallt honom man tänker på, men även liksom, alltså, många andra i bolaget har ju blivit miljardärer som har olika funktioner. Så det är verkligen ett familjebolag så tillvida. Och sen då med att bolaget liksom har uppenbart bevisat sig att den här höga tillväxten då som vi talar om inom sol och vind till exempel då, som kunde ha varit ett problem för många av de bolagen, det har ju då Nibe, den fina tillväxten de då har i sina marknader, har de ju verkligen kunnat profitera på också. Alltså skapa god vinsttillväxt till aktieägarna. Plus då att de också har varit duktiga på att göra förvärv. Sen ska man ju också minnas då att liksom man kan ju tycka att värmepumpsmarknaden är kanske väldigt mogen. Och så är det väl i Sverige, absolut. Men ute i Europa så har vi en penetration på någonstans kring 3-5% vad gäller hur stor andel då av hushållen som har en värmepump. Samtidigt som vi ser att dels från politiskt håll med EUs olika paket och så liksom där man försöker då satsa på det här området, men också av att energieffektivisering handlar om kostnadsbesparing, och det är någonting som de flesta människor är intresserade av, och framförallt i dessa tider då är kanske kostnadsbesparing ännu mer intressant, framförallt när det är energipriserna som också i många fall då har drivit på att kostnaderna har stigit. Så vi tycker att det ser fortfarande väldigt intressant ut. Värderingen är hög, det har den varit många gånger tidigare, och att enbart sälja aktier på värdering, vår erfarenhet är att det sällan är ett jättebra val.
Särskilt inte i fallet Nibe kan man väl tillägga, som har överraskat många gånger. Hörrni, vi ska tacka för oss idag. Jag vill säga att imorgon gästas vi av Per H. Börjesson på Spiltan, samt Agneta Jönsson här på DI. Det blir rapportintervjuer med Tobii, Paradox Interactive och Inwido. På onsdag kommer Handelsbankens rapport och kör vi rapportmorgon tidigt i ottan. Det gör vi även på torsdag då vi förutom rapporter från ett riksbanksbesked. Extra spännande, Erik Thedéen ny i rollen. Hans första penningpolitiska framträdande. Han var ju i riksdagen men vägrade snacka penningpolitik då. Då blev det stabilitet istället. Så det här blir ju väldigt upphetsande tycker jag i alla fall. Hur går dina tankar?
Ja, nej, men det blir jättespännande att se hur han agerar och hur han pratar. Absolut. Känslan är väl att han är väldigt riskbenägen. Alltså att han är mot risk i systemet. Så att han kommer kanske vara på den försiktiga sidan. Men vi väntar oss 50 punkters höjning. Men frågan är vad som händer därefter. Han sitter ju mycket i knät på vad ECB gör. De ska höja ytterligare 50 punkter. Och sen är det ganska stort frågetecken om vad som händer. Och jag tror att han kommer få prata en hel del kring framåt. Hur tänker de? De ligger ju efter prognosmässigt, inflationen och så vidare. Så att det kommer ju vara viktigt, absolut.
Bara så jag förstår. Om man är emot risk, vill man ha hög ränta då eller låg ränta?
Han är ju rädd för bostadsmarknaden och finansiella systemet generellt. Så han borde ju kanske vara lite mer försiktig kring för hög ränta givet att vi har väldigt mycket rörliga bolån i Sverige. Då. Och att det redan börjar kännas konsumtionsmässigt.
Mm. Har du någon penningpolitisk reflektion, Alexander?
Nej, egentligen inte skulle jag säga. Egentligen
nej. Inte. Det blir spännande att se. Alla väntar sig 50 punkter, men precis som i bolagsrapporterna så är det tonläge och framåtblickande prognoser.
Precis.
Hörrni, med det säger vi stort tack. Häng med oss igen imorgon. Missa inte hela Katrin Young-intervjun på DTV och Börskoll klockan 14. Vi har några rapporter idag också, FABG bland annat, som kommer vid lunchtid. Gabriel heter jag. Tackar för mig idag. Lycka till där ute den här veckan, så ses vi igen imorgon.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.